I förra programmet, som heter Lagen eller Evangelium, utgick vi från Galaterbrevet och berörde många dyrbarheter på trons väg. Och när vi nu går vidare med Galaterbrevet så möter oss många kontraster, många proklamationer. Och det är som bokstäverna studsar till av ljus och klarhet ju mer man läser från detta frihetsbrev, Galaterbrevet. Redan i första kapitlet möter oss tillståndet hos dessa vänner. Det talas om ett avfall av mycket allvarlig art. De hade blivit kallade att vara i Kristi nåd, men de hade avfallit från honom som kallat dem. Och längre fram i brevet så talas det om att de har fallit ur nåden. Ja, nåden är ett underbart område att vara i, ett tillstånd som man får tillträde till vid mötet med Jesus i frälsningsupplevelsen. Det rätta är, som Romarbrevet uttrycker det, vi har fått tillträde till den nåd vari vi nu står. Inte kravlar, men står. Det är ett område som psalm 103 så levande beskriver. Det är ett tillstånd med oerhörd höjd, långt över oss själva, ja, ända upp i himmelen. Det heter, till så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Men det är heller inte en smal företeelse, utan ett område med oerhörd vidd, så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara fjärran ifrån oss. Och man kan ju fråga sig, hur kan man falla ur ett sådant område? Jo, det är Kristi nåd vi talar om. Och avfaller man från honom som kallat oss att vara i Kristi nåd, då faller man ur nåden. För nåden, den finns bara i Jesus Kristus. Bland alla dessa kontraster, ja, närmast motsättningar, så finns det dock ett sammanhang. En som binder det hela samman. Eftersom både lagen och evangelium kommer från Guds hjärta, så är inte motsättningen att söka hos Gud, utan hos oss själva. Vi som inte lyckats med eller kan uppfylla Guds lag. Men som sagt, det finns en som binder det hela samman. Jesus Kristus som fullbordade lagen. I Galaterbrevet så möter oss spänningen mellan judar och hedningar. Men i detta så ligger Guds suveräna handlande med hela människosläktet. Han kallade Abraham ut ur det kaldeiska Ur för att leda honom mot löfteslandet och skänkte honom allt sammans i ett löfte. Löftet om säden. Han fick den omöjliga uppgiften att räkna stoftkornen på jorden. och den lika omöjliga uppgiften att räkna stjärnorna på himmelen. Han fick löfte om en jordisk avkomma, men också om en himmelsk. Och så är det då, hur förhåller sig dessa två till varandra? Och även om säden är en enda, genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Och i fullbordandet som vi möter i Jesus, som det heter i Galaterbrevet 3:16. Nu gavs löftena åt Abraham, så och åt hans säd. Det heter inte som åt dem som komma av din säd, som det talas om många, utan det heter så som det talas om en enda, och åt din säd, vilken är Kristus. Hur viktigt är det inte att se detta, att säden är Jesus Kristus. Det korresponderar med Bibelns första löfte. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Och även om säden är en, så uppstod ett spänningsfält här i tiden mellan judar och hedningar i förhållandet till Kristus, där omskärelsen blev själva stridsfrågan. Judarna som blev omskurna under sina första levnadsdagar och hedningarna som var oomskurna. Judarna hade ju omskärelsen som ett tecken på sitt tillhörsförhållande till Gud och till hans folk, medan hedningarna var i avsaknad av detta. Och så kom några in ibland galatervännerna och predikade att när hedningarna blev frälsta så skulle de omskäras. Och det är detta som Paulus så kraftigt träder upp emot i Galaterbrevet. Ja, det finns ett spänningsfält mellan judar och hedningar som Bibeln visar på. Och vi får inte låsa in oss i vår egen lilla bubbla om vi ska få någon förståelse för händelserna i historien. Vi kan ha så svårt att förstå hur det är som det är. Vi står där med vår egen lilla pusselbit och försöker lägga den på plats i det stora världspusselspelet. Men får det inte riktigt att passa in. Men då är det tryggt att veta att Herren Jesus Kristus har sista ordet. Han vet hur det hela ska fogas samman till den slutgiltiga bilden till Guds ära. Det är Jesus sårmärkta hand som rullar ut historiens bokrulle. Det är lammet från Golgata, Jesus Kristus, som tagit bokrullen från honom som sitter på tronen. Han är den enda som är värdig att bryta bokrullens insegel och se vad där i står skrivet. Han som blivit slaktad och med sitt blod köpt människor åt Gud av alla stammar, tungomål, folk och folkslag och gjort dem åt vår Gud till ett kungadöme och till präster, och de ska regera på jorden. Ja, det är lammets seger som är historiens slutpunkt och evighetens stora lovsång. Hur är det då med judarna, lagens folk? Har det något företräde? Man kan väl säga som så, att lagen Guds lag är ett betydande verktyg i Guds stora verktygslåda, medan själva huset ligger på löftets område. När Paulus besvarar frågan om judarnas företräde i Romarbrevets tredje kapitel, så säger han: vilket företräde har då judarna? Eller vad gagn har de av omskärelsen? Jo, ett stort företräde på allt sätt, först och främst det att de blivit betrodda med Guds löftesord. Till vad betyder om några av dem blir trolösa? Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet? Här må vi lägga märke till att Gud har betrott dem med sitt löftesord. Vi hade kanske förväntat att det skulle stå att Gud har betrott dem med lagen. Men för att återgå till bilden: lagen är inte själva huset, men det är löftet. Jo, löftesordet ger verkligen ett företräde. Men har inte löftesordet ett vidgat område gällande alla människor som tror på Jesus? Jo, absolut. Och går vi nu lite längre ner i Romarbrevets tredje kapitel till den nionde versen, så ställer juden och Jesu apostel denna fråga på nytt. Hur är det alltså? Är vi då något för mer än de andra? Ingalunda. Redan förut har jag måste anklaga både judar och greker för att allesammans var under synd. Är vi då i samma båt? Ja, det är vi faktiskt. Och så går vi ner till vers 23, där vi får veta läget för alla människor, judar såväl som hedningar. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Men det sätts ingen punkt här, utan meningen fortsätter med ett och det bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus, honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Så ville Gud, då han i sin skonsamhet har haft fördrag med de synder som förut har blivit begångna, nu visa att han dock var rättfärdig. Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Jesus. Gud vare lov att det finns ett och i syndens verklighet i våra liv. Det finns ett annat och, ett underbart Guds och, i Romarbrevets första kapitel och 16:e vers. Jag blyges inte för evangelium, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så och för greken. Tänk om Gud hade nöjt sig med det som var först och främst judarna och inte kommit med detta välsignade och. Ja, då hade det stått illa till för dig och mig. Men nu, halleluja, så knyter han samman judar och greker till samma frälsning som finns i Jesus Kristus. Hur handlade då de första kristna med detta? Ja, Gud fick verkligen stöta på för att få in sitt perspektiv på frälsningens omfattning. Jesus trädde ju fram med missionsbefallningen och säger: "Mig är given all makt i himmel och på jord. Gå för den skull ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er, och se, jag med er alla dagar inte tidens ände." Och inför pingstundret så säger han: "När den helige Ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och hela Judeen och i Samarien och sedan in till jordens ända." Och när sedan Petrus predikar i andens kraft på pingstdagen så har han nog lite svårt för att själv inse vilket oerhört omfång det ligger i orden han säger: "Gör bättring och låt den alla döpa er i Jesu Kristi namn till er synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Till er gäller löftet och edra barn, jämväl den som är i fjärran, som många som Herren vår Gud kallar." Hur uppfattade han Jesu ord in till jordens ända och det han själv sa: "Alla de som är i fjärran, som många som Herren vår Gud kallar"? Jo, de trodde att det endast var judar det gällde. Judar i Jerusalem och judar i förskingringen. Men det skulle snart komma att ändra sig då Petrus får öppna dörren för evangelium till hedna världen. Hövitsmannen Cornelius i Caesarea, han som bad och gav allmosor men inte var frälst, han fick änglabesök. Ängeln sa: "Sänd bud och hämta Simon Petrus i Joppe. Han gästar vid Simon Garvarens hus vid havet. Och han ska tala ord till dig genom vilka du blir frälst." Under tiden så befinner sig ju Petrus i bön på taket i detta strandnära hus och får se hur en linneduk fasthållen vid de fyra hörnen sänds ner till honom från himmelen, fylld av alla slags djur, och får höra en röst som säger: "Petrus, slakta och ät." Men han protesterar: "Aldrig har jag ätit något orent." Och så får han höra: "Vad Gud har förklarat för rent, det må inte du hålla för oheligt." Detta upprepades 3 gånger och så blev duken åter upptagen till himmelen. Och där har vi så den undrande Petrus: vad kan detta betyda? Men så knackade på där nere i huset och Cornelius män frågar efter Petrus. Och nu, ja, nu var han öppen för andens tilltal. Anden som säger: "Här är ett par män som frågar efter dig, Petrus. Stå upp och gå dit ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem." Och så kommer då Petrus genom Guds underbara ledning till Cornelius hus med de frälsande orden om Jesus. Och medan han ännu talar så faller den helige ande över dem som hörde honom. Och medföljet av de judiska männen, de förundrades över att den helige ande var utgjuten över hedningarna. De hörde ju dem tala tungomål och storligen prisa Gud. Ja, frälsningsdörren till hedna världen var så öppnad. Och så skulle den bli fast etablerad från himmelen genom att Gud kallade förföljaren Saulus från Tarsus till efterföljelse av Jesus som en hedningarnas apostel. Och så förs evangeliebudskap från plats till plats, från folk till folk. Och Jesus namnet blev känt över en hel värld. Bland annat här i Galatien, där man får Jesus målad för sina ögon som korsfäst. Och man lyssnar i tro till budskapet, upplever Guds nåd och blir frälst. Och mottar den helige ande genom lyssnande i tro. Det var i sanning välsignade tider, och man prisade sig salig över det som skett ibland dem. Men så kom bespejare in i församlingarna för att bespeja den frihet de ägde i Kristus. Är det nog det Jesus har gjort i deras liv? Eller ska vi också införa omskärelsen? Omskärelsen, lagens kännemärke. Här går Paulus mycket resolut till väga och säger att om ni låter omskära er så blir Kristus er till intet gagn. Och för var och en som låter omskära sig betygar jag att han är pliktig till att uppfylla hela lagen. När en hedna kristen låter omskära sig så kommer han alltså in i en omöjlig situation. Men själv om omskärelse för oss inte är aktuell så kan man komma in i lagträldom där laggärningar blir avgörande i frälsningsfrågan. Men, säger Galaterbrevet, av laggärningar blir intet kött rättfärdigt. Lagen får alltså inte ta Jesu plats, utan vår rättfärdighet, den kommer av tro på Jesus. Galaterna får veta att i Kristus Jesus betyder intet om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Och de får också i slutet av brevet veta att det kommer inte an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Här framställs alltså huvudpoängen. Inte omskärelse och laggärningar, men en tro som är verksam genom kärlek. Inte omskärelse och laggärningar, men en ny skapelse i Kristus Jesus. Och vad bygger nu allt detta på? Jo, försoningen, Jesu Kristi kors, där Jesus fullbordade Guds lag. Och detta får sin underbara verklighet i oss, som Paulus här uttrycker i Galaterbrevet: jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas inom lagen, då hade Kristus inte behövt lida döden. Vilka underbara ord som beskriver den nya skapelsen i Kristus Jesus. Och i slutet av brevet slår han fast att vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig om något annat än av vår Herres Jesu Kristi kors. Genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Och så blir det som framträder i Galaterbrevet Jesu Kristi kors och Jesus Kristus målad som korsfäst, som den strålande mittpunkten, varinför allt annat bleknar. Och vi får inom Guds nåd stå här som frälsta, rättfärdiggjorda genom tro på Jesus. Och verkligheten för dem som är i Jesus Kristus är den här. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ty ni alla som blir döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek. Här är inte träl eller fri. Här är inte man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Hör nu Kristus till, så är ni därmed och Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Ordet om kom.